Romarbrevet 1 och 2, de första två kapitlerna, liknar en rättssal där Paulus, lika som har iklätt sig åklagarens uppgift, för att inför den sittande juryn, som är ni här idag eller läsarna av Romarbrevet, inför dem lägger han fram bevisen. Bevisen för att hela mänskligheten står i ett behov av nåd. För att hela mänskligheten står i synd och skuld inför Gud, den helige laggivaren och domaren. Både hedningar och judar, både orättfärdiga och egenrättfärdiga, de som vi talade om förra gången, du vet, har ställts där precis utan ursäkt. Precis blottade och nakna i sig själva och lika mycket värda Guds dom. Paulus har klart påvisat att det föreligger ett universellt behov av nådens evangelium. Det evangeliet som han nu ifrån mitten av kapitel 3 kommer att utveckla och stanna och uppehålla sig vid i 5 kapitel genom hela det 8:e kapitlet. Efter att ha introducerat det lite grann, som ni kanske kommer ihåg, i 1:a kapitlet. Evangelium är en Guds kraftig frälsning för var en som tror. Men först måste han tala om varför vi behöver detta evangelium. Och det har han gjort nu i 1:a och 2:a och 3:e kapitlets 1:a del. Innan han går in på nådens evangelium igen, och jag hoppas vi hinner dit idag, så ser han sig dock först nödsakad att besvara och bemöta en del invändningar som han av erfarenheten är Paulus. Visste skulle följa på den sortens argument som han har fört i det han har bevisat var en varande utan ursäkt, oberoende av om de har den skrivna lagen och känner den eller inte. Det finns uppenbarelse nog för att ställa människan där ansvarig inför Gud. Och i synnerhet som han i senare delen av 2:a kapitlet verkligen gick till rätta med de egna rättfärdiga, med moralisterna, med den religiösa människan. När man går så hårt fram, om vi kan säga så, så ärligt och uppriktigt fram som Paulus har gjort, då är scenen satt för lite argumentation. Det kan du vara säker på. Och Paulus förutser de här invändningarna. Han har många gånger trätt upp i synagogorna. Han har många gånger mött de religiösa människorna på den tiden. De egenrättfärdiga. Han visste vad de skulle ha för invändningar att komma med för att misstänkliggöra nådens evangelium. Men han förutser de invändningarna nu och så bemöter han den en i taget. Han har åtminstone 4 frågor som han besvarar i de 1:a 9 verserna i Romarbrevet 3. Den första invändningen är ifrån den självrättfärdige, i det här fallet på den tiden, juden. Menar du verkligen, Paulus, att det inte skulle vara någon skillnad på oss och hedningarna? Betänk ändå, Paulus, att Gud har handlat med oss i flera hundra år, ja i 2000 år allt sedan dess han utvalde Abraham. Är det inte, Paulus, att ringakta Guds ord, att säga att det finns ingen skillnad mellan de oomskurna och de omskurna? Mellan de orättfärdiga och de egenrättfärdiga. Paulus svarar i vers 2, ja redan i vers 1. Jo, naturligtvis finns här ett företräde som juden har framför hedningen. Som Israels folk har framför andra folk. I det att de har blivit betrodda med Guds löftesord. Det är en oerhört förmån det. Ett stort föredöme, och han räknar bara upp ett föredöme i kapitel 9 som vi kommer till så småningom, kommer han att räkna upp en hel del andra företräden också, privilegier som faktiskt Israels folk var i besittning utav, men som de inte hade responderat på ett rätt sätt på. Först och främst har ni ju blivit betrodda med löftesorden. Psalm 147 och 19 säger: Herren har förkunnat för Jakob sitt ord, för Israel sina stadgar och rätter. Så har han icke gjort med något hedna folk. Medan andra folk famlade liksom i mörker och bara kunde ana sig fram till Gud, medan deras eget förmörkade förstånd och Guds frånvända hjärta och känsloliv hela tiden förvände den sanning som de såg i skapelsen och den sanning som var uppenbarad i deras egna samveten, Under hela den tiden hade Gud givit Israels folk särskild uppenbarelse. Profeter hade trätt upp och sagt, så säger Herren. Och de hade i böcker nedtecknat Guds uppenbarelse till dem. Det var ju en förmån, är klart, att på ett sådant definitivt sätt och detaljerat och konkret sätt få veta Guds vilja. Och få veta framförallt de underbara löften som Gud hade givit detta folk. Att en gång i tiden skall en av kvinnorna komma som skall krossa ormens huvud. En frälsare skall stiga fram i historien. Från ett folk skall han komma till och med. Medan andra folk var lätta rov för prästers, avgudaprästers, kultprästers och trollkarars och demoniska makters rov. Lätta rov för dessa människors spel som ville vara någon slags religiös ledare. Och så kommer då Guds ord till Israel. Men Israel hade inte tagit vara på denna kunskap. Och de hade alls inte blivit utvalda för att de var bättre än andra folk. Tvärtom. Gud säger faktiskt att de var mera att ringakta nästan än andra folk. För det var ett sånt litet och obetydligt folk. Men ändå väljer Gud att gå denna vägen som vi tycker inte alls stämmer överens med mänskligt sätt att se. Och detta lilla folk ger han denna särskilda uppenbarelse, sitt eget ord, Gamla testamentets skrifter. Vilken förmån! Och jag vet inte om vi idag betänker vilken förmån det är att vi äger Bibeln, Guds ord, mitt ibland oss. Titta här, ett helt bord fullt med biblar som gideoniterna snart ska sprida ut på hotellrum, i skolor, på sjukhus. Att äga Guds ord. Men tyvärr är det för människor idag som det var för den tidens jude kanske. Att de ägde Guds ord här, men inte hjärtat. Det ligger där i byrålådan. Den står där i bokhyllan. Och det enda du ser är Bibeln på ryggen. Och skulle du öppna den så skulle det damma lite skamligt ur den kanske. För det var väldigt länge sedan du läste din Bibel. Det var väldigt länge sedan du tog vara på detta dyrbara ord. Och det är alls inte så att det hjälper bara man har en Bibel, som vi talade om förra gången. Det var alls inte så för Israels folk att det på något sätt beredde dem en förmildrande omständighet inför Gud. Att de den dagen skulle komma och säga, ja men Gud, vi är väl för mer, vi har ju fått din uppenbarelse. Om de hade tagit vara på den, ja. Men nu innebar denna förökade kunskap tvärtom en försvårande omständighet inför Guds rättvisa dom. Att ha möjligheten till mer kunskap, men inte ta vara på det. Det måste ju innebära en försvårande istället för en förmildrande omständighet. Deras privilegier skulle faktiskt komma att försvåra deras dom. Det går inte att den dagen säga, herre, hedningen då som ingenting vet. Hur ska du göra med honom? Hur ska han göra med dig som har potentiell möjlighet att veta, men inte tagit vara på det? Det är ett ansvar att äga den skrivna uppenbarelsen. Fråga 2 i vers 3 nu. Men Paulus, om nu dessa människor som fick den skrivna uppenbarelsen om löftena, om de har blivit trolösa, kan då deras trolöshet också inte då innebära att Gud blir trolös i den bemärkelsen att han inte tänker att uppfylla vad den här boken säger, därför att det är ingen som tror på det? Alltså, om Israels folk vägrade att anamma löftena, och när till och med löfternas fullbordan steg fram på världsscenen i egenskap av Jesus Kristus, judarna sa nej. Och alla människor sa nej. Han kom till sin egen värld, men hans egna vill inte ta emot honom. När människosläktet på det sättet bevisade sin trolöshet, betyder då inte det, Paulus, att Gud helt enkelt struntar i att fullborda sina löften? Svar: bort det. Ett kärt sätt av svar av Paulus att avvärja en falsk slutledning. Det är en negativ konjunktion, ett negativt uttryckssätt som är mycket starkt och avvisar med avsky en falsk slutledning. Bort det. På intet sätt. Alls inte. Helt otänkbart. Om också hela världen och hela mänskligheten skulle säga, Gud, vi tror inte på dina löften, så har Gud ändå bundit sig i sin sannfärdighet att fullborda sina löften. Om också hela människosläktet skulle uppträda på ett trolöst sätt, så kan det inte om intet göra Guds sannfärdighet. Vad Gud har sagt, vad Gud har lovat, det skall han hålla och det skall han fullborda. Om också en hel nation lämnade honom ryggen. Ja, det verkade som att Gud fick leta upp en liten ung jungfru i Nasaret som var trolovad med Josef av Davids stam för att hitta föräldrar till Jesus som skulle födas in i historien. En hel nation var upptagna med helt andra saker. Och när han bärs fram den åttonde dagen så är det bara ett par gamla pensionärer som förstår vad det är frågan om. Men löftena fullbordas fastän en hel nation har sagt nej. Är inte det förhoppningsfullt att veta att Gud tänker fullborda sina löften? Om också vi skulle säga nej, om också hela Göteborg vänder honom ryggen, så kommer han att driva sina löften till fullbordan i enlighet med den givna uppenbarelsen. Ingenting kan om inte göra Guds löften. Och Paulus går vidare och säger: må Gud stå så som sannfärdig, om också varenda människa är en lögnare, det vill säga har övergivit Gud. Så är ju skrivet. Och så tar han en vers ifrån den 51:a psalmen som konung David skrev efter det att han hade begått 2 fruktansvärda synder, ja 3. Han hade begått äktenskapsbrott, han hade begått mord, eller åtminstone sett till att Batsebas man Urias blev dödad vid fronten. Och sen hade han levt i skrymteri ett helt år och gett skenet av att han hade ingenting ont gjort. Och så kommer profeten Natan och pekar sitt långa finger mot David och säger: du är den mannen. Efter att ha gett honom liknelsen, ni vet, om den rike mannen som tog sin fattige grannes enda lamm för att slakta och ge det åt sina gäster. Och David fylls av vrede och säger: den mannen ska döden dö. Och Natan säger: du är den mannen, David. Och då faller masken, då faller allt. Han blir förtvivlad, han grips av syndaånger, han är avslöjad. Och han vet att Gud har haft rätt hela tiden. Dag och natt var din hand tung över mig. Så länge jag teg försmäktade mina ben i min ständiga klagan. Det var ett fruktansvärt år för David det där, när han gick och höll tyst om sin synd. Men Gud i sin nåd sände din profet och avslöjade honom. Gud i sin nåd har givit oss Romarbrevet 1, 2 och 3 för att avslöja oss i vår förmenta rättfärdighet. Det räcker inte. Du är den mannen, du är den kvinnan. Du behöver förlåtelse, du behöver rening. Många har vänt på klacken och i stolthet lämnat det avslöjandet. David föll ner på sin tron och började gråta. Och med sin poetiska förmåga så formar han den outsägligt vackra psalmen, den 51:a psalmen. Två mig Gud från min missgärning. Rena mig så jag var det ren så som snö. Förlåt mig min synd. Förlåt mig min missgärning. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. På det att du må finnas rättfärdig i dina ord. Om att få rätt när man sätter sig till doms över dig. Det vill säga, David erkänner Guds rättvisa dom över honom. Han erkänner att det är mot Gud som han har förbrutit sig. Och i den bemärkelsen blir Gud ärad. I den bemärkelsen att människan ger honom rätt när hon erkänner sin skuld. Om Gud skulle prövas vad gäller troheten till sina löften, så skulle han befinnas vara trogen. Han har nämligen fullbordat sina löften, även om människorna inte vill tro det. På samma sätt, resultatet av Davids synd hade blivit att Gud hade befunnits vara rättfärdig i sin dom över David, sanningsenlig. Gud blev ärad genom detta. Att David under ett helt år hade gömt på sin skuld. Och Gud hade hela tiden sagt: David, det var fel. Det var fel, David. Nej, jag tänker inte bekänna. Nej, jag tänker inte bekänna. Men till slut en dag: o Gud, förlåt. Och Gud fick rätt. Och Gud blev ärad genom att han fick rätt. Och Davids bekännelse erkände att Gud hela tiden hade haft rätt. Davids fall bevisar på sätt och vis riktigheten i Guds ords dom över honom som syndare. Förstår du? Till och med synden i Davids liv hade alltså tjänat till att ge Gud rätt. Att framställa Gud som sannfärdig och trovärdig när han uttalar sanningen om människan. Så då kommer naturligtvis helt i anslutning till det den tredje frågan här i Romarbrevet 3. Ja, men om vår rättfärdighet, och vi är nu i vers 5. Om vår rättfärdighet tjänar till att framhäva Guds rättfärdighet och sannfärdighet, vad ska vi då säga? Är det då inte fel av Gud när han låter straffet drabba oss om han liksom har tjänat på att vi syndade? Eftersom vår synd tjänade till att ge honom rätt när han sa att vi var syndare. Förstår du deras argumentation här? De vill komma undan Guds dom och skjuta skulden på Gud. Gud, du har väl ingen rätt att döma oss då när du tjänar på att vi har syndat? Paulus svar igen. Helt omöjligt, absurt. Då skulle Gud ju inte kunna döma världen. Vers 6. Men det ska han ju göra. Alltså faller det här påståendet på sin egen inkonsekvens. Naturligtvis måste Gud gå till rätta med synd och orättfärdighet. Det faktum att Gud kan utvinna ära, ja till och med från människors orättfärdighet, det fråntar honom inte rätten och skyldigheten till och med att fördöma orättfärdigheten. Och att det befriar på intet sätt syndaren från hans skuld och dom. Det går inte att urskulda sig med ett sånt slags resonemang. Abraham sa redan på sin tid för 4000 år sedan, skulle han som är hela jordens domare inte göra vad rätt? Naturligtvis. Fråga 4. Nu är vi nere i vers 7. Och det är en följd av fråga 5. Å andra sidan, om Gud alltså kan utvinna någonting gott ur det onda, är det då inte bäst att människor fortsätter att synda så att Gud kan hålla på och göra gott och få någonting gott utav det? Vi ser hur människan slingrar sig hela tiden och försöker att värja sig och finna en rättfärdig grund för sitt syndande och för att hon är kvar i sin obekända synd. När Paulus förkunnade att lagen aldrig kunde göra människan varken rättfärdig eller helig eller god utan bara syndig och fördömd. Det var lagens uppgift. Och att förtappade syndare kunde bli frälsta endast genom tron på Kristus. Vad tror du blev följden av en sån förkunnelse? Det sved i det självrättfärdiga och egenrättfärdiga hjärtat. Nådens förkunnare har alltid av det egenrättfärdiga anklagats för att öppna dörrarna för ett vilt levande. Just det. Om jag förkunnar nåd och att du blir frälst bara av nåd och inte av gärningar. Om jag säger att Kristus har gjort allt för dig som behövs för din frälsning nu och för evighet, så faller alla dina egna gärningar och tappra försök och stoltheten måste smulas sönder. Men många härdar inte ut med detta utan ser till och med en fara i en sådan förkunnelse. De som lyssnar på det ska tro att man får leva som man vill. Och så sa man också om Paulus, ryktena gick in i vers 8, låt oss göra vad ont är för att någonting gott må komma. Om det bara är av nåd, då kan man ju leva som man vill då, eller hur? Korset har alltid varit en stötesten för den som vill klara sin frälsning på egen hand. Korsets och nådens förkunnare kommer alltid att bli kritiserade så länge den stolta människan finns kvar på jorden. Och nu resonerar man så här, vet du. Om min synd kan ge Gud ära, kan ge Gud tillfälle att förlåta och därigenom demonstrera att han är god, varför skulle jag inte då synda ännu mer så att Gud verkligen får tillfälle att visa hur god han är? Det låter väl smart. Alltså kan jag fortsätta som jag gör. Med andra ord, målet helgar medlen. Paulus svar igen underförstått. fast han inte ens ser mödan värd att svara på ett sånt absurt resonemang, men naturligtvis helt otänkbart. Penicillinet var en banbrytande upptäckt inom medicinen, och med vars hjälp man har kommit till rätta med en hel del infektionssjukdomar. Men vore det därför riktigt att säga, låt oss nu bedja att vi får en massa infektionssjukdomar så att penicillinet kan få bevisa sin otroliga kraft att hela? Eller när det är en brand här i Göteborg, brandkåren rycker ut och brandsoldaterna visar sin skicklighet att släcka bränder. Vore det då logiskt att säga, låt oss gå och tända på fler hus och önska att många bränder händer och inträffar i Göteborg så att brandkåren får visa hur skicklig den är att släcka el? Eller låt oss bedja Gud att många bilolyckor händer så att ambulanspersonalen och kirurgerna och läkarna på olycksfall och sköterskorna får visa hur skickliga de är och ta hand om sargade och trasiga människor. Ja, du ser hur ologiskt resonemang. Hur absurd det är. Naturligtvis inte. Vem skulle kunna önska någonting sånt? Det är absurd. Synd är synd. Om det också kan tjäna till att förhärliga Gud. Ja, jag ska inte säga så. Synd kan aldrig förhärliga Gud. Men Gud kan vända till och med det onda till någonting gott. Det är sant. Men synd är alltid något med vilket vi har trotsat Gud och gjort uppror emot Gud och hans rättfärdiga vilja. Och därför under Gud är det straffvärt i sig själv. Sammanfattning av det här resonemanget finner du i vers 9. Hur är det alltså? Är vi verkligen någonting för mer än de andra? Ingalunda. Inte alls. Redan här förut har jag sagt, och måste säga det igen, både judar och hedningar sitter på de anklagades bänk utan någonting att försvara sig med. Om människa och Gud går till rätta med varandra så blir slutet alltid det att människans mun blir tillstoppad och hon sänker sin blick och hon sitter där på de anklagades bänk väl medveten om att hon ingenting har att säga till sitt försvar. Har du försökt? Hur många försvarsadvokater har du använt? Några av dem som jag räknat upp här. Ursäkter. Ja, men här är det här då. Ja, men titta här då. Ja, men har du sett hur de lever, Gud? Har du hört hur de kristna gör? Varför skulle jag? Och så radar vi upp ursäkterna. Men det blir allt tystare i rättssalen. Nu är Paulus klar med sin bevisföring. Den har varit svidande. Klar. Och avklädande. Inga förmildrande omständigheter finns kvar. Paulus har berövat den religiösa, egenrättfärdiga människan allt hennes förmenta skydd. Och hennes egen rättfärdighet står och framstår faktiskt som en fläckad klädnad. Precis som profeten säger. Alla befinner sig på de anklagades bänk. Både judar och greker, säger han, är alla sammans under synd. Inte bara under syndens skuld och dom, utan också under syndens makt. Under syndens herravälde. Jesus sa, om du nu inte godtar Paulus, så sa Jesus så här. Han som höll bergspredikan, du vet, denna fantastiska lärare. Hans höga etik. Men vet du vad han sa också? Var och en som gör synd är syndens slav. Slav under synd. Människan är en syndens slav utan makt att förändra sin egen situation och sin egen belägenhet. Ingen kan själv frigöra sig, lösgöra sig från syndens grepp. Det fordras någon som är mäktigare. Och det sa också Jesus. Det fordras att han som är herre binds och att han som är starkare kommer in och befriar. Matteus 12:29. Och han menar sig själv. Vem ska förändra din situation? Vem ska frigöra dig? Ja, men jag är inte bunden. Jag är en ganska fri människa. Du kanske upplever dig helt lugn. Allt är tyst och lugnt i ditt liv. Ingen direkt störning. Ingen direkt ofrid eller ångest eller oro. Du är inte en kristen, visserligen. Men du har heller ingen känsla, eller ändå ingen känsla av fångenskap eller träldom. Du känner dig ganska fri och nöjd med livet. Men, när du börjar sökas av Gud, när du börjar ta åt dig Guds ord i en predikan som denna, då ska du snart börja upptäcka att du faktiskt sitter ganska hårt fast. Att du faktiskt är i fångenskap. Ditt liv sitter fast i gamla vanor och beteenden, i vänkretsar, i andra människor är du bunden. Och det är en massa saker helt plötsligt som du bara inte vill eller kan ge upp. Du börjar märka att du faktiskt inte är så fri som du trodde. Det är dig underligt svårt att göra uppbrott, att stiga fram, att böja knä vid vår botbänk eller komma in i vårt bönerum och bekänna: jag behöver Kristus. Nu får det falla. Det är det väldigt svårt att göra det. Varför? Du är trä. Du är bunden av en annan herre än han som heter Jesus Kristus. När evangeliet förkunnas så märker du bojorna på dina händer och dina fötter. Och du liksom inte tar dig ur fläcken. Men evangeliet slutar inte där, min vän. Det förkunnar också honom som bryter varje boja och sätter dig fri. Men steget till honom är så oändligt svårt på grund av syndens makt med ditt liv. Vad kan vi alltså dra för slutsats, säger Paulus? Jo, att alla är lika mycket under syndens makt. Allesammans. Och så ger han i vers 10-18 en beskrivning utav det här tillståndet än en gång. Och det är som man baxnar nu. Man tycker vi har fått nog nu. Men än en gång så sätter han tummen på de ömma punkterna. Han ger oss 14 påståenden ifrån skriften. För skriften visar också det här, säger han. Det är inte mitt påhitt. Det är vad den skrivna uppenbarelsen säger om människans tillstånd. Och i 14 påståenden får vi det till oss. Alla. Ingen rättfärdig finns. Allesammans har det avvikit. Bevis. Lyssna. Ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud. Förståndet förmörkat, ingen söker Gud. Ja men jag söker Gud, det är därför jag är här idag. Det börjar nog inte med dig i alla fall. Vet du vad jag tror? Att orsaken till att du är här är att Gud har börjat söka dig. Och därför känner du dig dragen till den plats där Gud finns i människor som tror på honom. Och där Guds ord predikas. Alla har avvikit. Alla har lämnat Guds marschriktning och vikit av mot ett motsatt mål än det mål som Gud hade föreskrivit för människan. Och istället för att förhärliga Gud och leva för honom, så har de plötsligt valt att leva för sig själv och begränsa sitt liv som människa till det som omger henne själv. Resultat: alla har blivit odugliga, står det. Odugliga, det vill säga oanvändbara för Guds heliga syften. Och det här hebreiska adjektivet oduglig betyder faktiskt att bli skämd, att bli sur så som mjölk, så att den inte kan användas längre. Förstörd. Synden har trängt igenom överallt och förstört människan för Guds syften. Och så ger han oss en beskrivning. Att synden är uppenbar i vårt tal. Först och främst. Och talorganen beskrivs i några verser här såsom uppfyllda med synd. Strupen, tungan, läpparna, munnen. Strupen är som en öppen grav. Det är lika som Gud som en läkare öppnar på munnen och tittar in i vår strupe. Och vad får han se? En öppen grav. Och ryggar tillbaka. Det är ingen vacker syn att se en öppen grav. I våra begravningar idag så gömmer vi liksom den öppna graven med gröna vackra presenningar och blomkransar runt omkring. Och vi tar avstånd ifrån dödens verklighet. Men här är den. Lika som en öppen grav där liket håller på att förruttna och sprider sin vedervärdiga stank omkring sig. Kan människans tal liknas vid någonting sådant? Ibland är det sant. Tungan används till svek. En otrolig förmåga besitter människan att under sken av ärlighet, ja till och med under sken av vänlighet, dölja sina onda avsikter att faktiskt vilja skada den människan egentligen. Ja, törs vi gå till Jakob 3 och läsa om tungan? I många stycken felar vi ju alla. Om någon är fullkomlig eller felfri i sitt tal, så är den en fullkomlig människa som förmår tygla hela sin kropp. Och så liknas tungan vid betstret som styr den starka hästen, vid det lilla rodret som styr det väldiga skeppet. Tungan liknas med en liten gnista, så obetydlig och liten, men som kan sätta en hel skog i brand. Också tungan är en liten eld, vers 6. Så som en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar. Tungan som befläckar hela kroppen och sätter tillvarons hjul i brand. Lika som vore den antänd av Gehenna själv. Väl går det att tämja djur, säger han i vers 7. Men att tämja tungan och människans natur, det har ingen lyckats med än. Inte ens en så kallad totalt socialistisk, i alla avseenden socialt rättvis stat, om det finns någon sådan på jorden. Människan är inte tänkt. Men tungan kan ingen människa tämja. Ett oroligt och ont ting är den, full av dödande gift. Med den kan vi väl signa Gud, med den kan vi förbanna människor. Från en och samma mun är det inte underligt. Inom läpp bara huggormsgift, säger Paulus, citerande skrifterna. Huggormsgift, det vill säga dödande, stickande repliker. Har du hört sådana någon gång? De har skadat dig mycket, mycket värre än om du hade fått ett vetträ i huvudet. Tvetydiga skämt som lämnar oss i en olustig känsla av att individen som sa det ville nog inte bara vara rolig, utan ville nog riktigt trampa till mitt hjärta också. Har du hört det? Gift. Gift. Stinger vi varandra med. Vi är kapabla. Vi är fullt förmögna till både kritik och förtal och förbannelse. Vi är mästare på mycket av det här. Vi vet hur vi ska lägga tonläget för att vara hånfulla och ironiska och sadistiska till och med. Vi vet hur vi ska använda pennan. Också det är ett uttryck av vår verbala förmåga. Munnen full av förbannelse och bitterhet. Vi öppnar den och det flödar ut vad som hjärtat är fullt av, som Jesus själv sa. Allt sedan syndafallet verkade så som ormgiftet finns inom oss. Vad är det mest sannolika samtalsämnet omkring kaffekoppen, omkring frukosten imorgon på jobbet? Ja, jag törs med väldigt stor säkerhet säga att det mest sannolika är att vissa klagomål kommer upp. Är att viss missnöjsamhet yttrar sig. Är att vissa negativa tankar gör sig gällande genom den här lilla lämmen som vi har mellan läpparna, innanför tänderna. Är det inte underligt? Talet avslöjar oss. Det finns ingenting som avslöjar oss så som vårt tal. Min vän, vem ska få ta hand om vår tunga? Vem ska få rena oss från våra orena ord? Jesus sa dessa allvarliga ord. För varje fåfängt, onyttigt ord som människorna talar, skulle det göra räkenskap. Efter dina ord ska du dömas skyldig, ska du dömas rättfärdig. Vi börjar bli förvissade om, mina vänner, att vi behöver försoning, rening och förlåtelse, hoppas jag. Vår tid håller på att gå ifrån oss. Och jag återkommer nästa gång till de verser som vi inte hinner behandla. Att synden också är uppenbar i våra gärningar. Som mänsklighet. I vår historia. Krig, våld, terrorism, hämndaktioner, grymheter, slavhandel, vikingafärder i syfte att härja och röva andra folk och nationer. Vem har någonting att berömma sig av? Nästan i självrättfärdighet har vi suttit och sett förintelsen i 4 tv-program. Men mina vänner, vi som människor är faktiskt kapabla till sådana. Det kan hända igen. Det har hänt tidigare i historien. De mest glupska odjur, vilddjur, är mer barmhärtiga mot sina egna än människan är. Och det börjar en gång med Kain. Andra generationen människa, mördare. Och det har fortsatt en väldigt blodig historia. Och Bibelns sista bok slutar med att teckna också den krig, elände som ska komma. Men jag kan inte sluta där. Jag måste sluta med vers 21. Det är lika som hela Romarbrevet plötsligt vänder. Den mörka bilden, synden, övergår nu till nåd. Egen rättfärdigheten och orättfärdighet övergår nu till frälsning och rättfärdighet. Från mörker till ljus. Efter att ha tecknat människan sådan hon är i Guds ögon, så säger Paulus, då hon plötsligt förstår att hon faktiskt befinner sig i ett hopplöst tillstånd, och om hennes frälsning beror på henne själv, då är hon chanslös. Och så säger Guds ord, men nu, vänta, det är inte slutet, men nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbar, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud, inte från människan, utan från Gud, genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Ty här är ingen åtskillnad. Alla har syndat och saknar den rättfärdigheten. Men det blir rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus. Det finns en försoning. Det finns en rättfärdighet som Gud vill ge som en fri gåva till människan. Utan förskyllan, utan orsak. Ingen anledning, men av nåd. Evangeliet är en demonstration av Guds kärlek. Den kommer till dig idag, min vän. Och jag vill sluta med att fråga dig några frågor nu. Du har hört än en gång denna avklädande berättelse om att vi ingenting har att själv framställa oss med så som rättfärdiga i Guds ögon. Skall någonting hända måste det komma från Gud. Och det har det gjort. Det har det gjort. Hur ska jag göra med min synd och skuld? Den är betald. Gud har själv gjort det i sin son. Ska du bry dig om det? Den som läst Romarbrevets 3 första kapitel måste bli övertygad om att är det så här det är, då har jag ingen chans själv att frälsa mig. Han har låtit oss se oss i spegeln lite grann. Ja, ganska ordentligt förresten. Och vi har ryggat tillbaka och nästan inte vill erkänna bilden av oss själva. Men Gud har inte visat oss denna spegel av oss själv, spegelbild av oss själva, för att förnedra oss, eller för att slå ner oss, eller för att förinta oss på något sätt. Han har gjort det för att väcka oss och få oss förstå att vi behöver hans frälsning. Få oss att förstå att vi behöver nådens evangelium. Nu har du hört det än en gång. Vad ska du göra idag? Ska du än en gång lyssna till Satan som viskar i ditt öra? Ta det lugnt. Snart så är han klar med Romarbrevet. Då kan du slå dig till ro igen. Inte nu. Vänta lite grann. Eller ska du lyssna till honom som står på din andra sida och säger, just idag, nu är jag här. Ta tillfället nu. Gör det nu. Ta emot mig idag. Du vet att du är bunden. Men det finns en som kan göra dig fri. Här talas om en förlossning i Jesus Kristus. Vill du tillåta honom göra dig fri idag? En dag måste din mun stå tillstoppad inför Gud. Dina egna ord och tankar ska vara överflödande bevis för att Guds dom är rättvis, och du tvingas sänka din blick och erkänna din skuld. Men idag är han här som har tagit din skuld på sig. Du kan bli fullständigt fri. Frikänd. Jag är inte bara utan skuld förklarad, utan till och med rättfärdig förklarad utav Gud. Du kan få förlåtelse och frihet idag. En rättfärdig ställning inför Gud. Men du måste tro. Du måste ta emot. Du kan göra det nu när vi ska knäppa våra händer. Stilla böja oss inför honom som erbjuder oss denna väldiga nåd. Och när jag beder kan du beda: Herre, kom in i mitt liv. Fader, än en gång så har vi förkrossats av vår egen situation som människor. Tack gode Gud att du ändå inte övergav oss. Du vet om vår tunga, du vet om vårt tal, du vet om våra tankar. Men tack gode Gud att du ändå har berett oss frälsning, för du är trofast. Dina löften måste gå i fullbordan. Och här är vi nu inför dig igen, Gud. En stor samling människor där du säkerligen har många som du just nu klappar på hjärtedörren hos och frågar om hon eller han vill låta dig in. O Herre, låt ingen stolthet stå i vägen. Låt den brista, låt den falla, precis som för David en gång. Och låt människan kunna slappna av, gråta ut och bekänna sitt innersta behov av dig. Som ensam är den som kan frigöra ifrån skuld och ifrån syndens makt och våld. Herre, just nu är det någon som tar emot dig. Just nu är det någon som säger: ja Herre, jag stämmer in med hans bön. Jag vill att du tar hand om mitt liv. Jag vill ha din förlåtelse. Jag vill bli din. Jag vill bli frikänd och rättfärdig i dina ögon. Tack för den gåvan som just har blivit min. Amen.